När vi kommer in på området det inre helandet så möter vi ofta i kristna kretsar två olika skolbildningar. Somliga har fått en utrustning för kraftgärningar och lägger händerna på folk och det händer saker. Andra har mera fått en utrustning i riktning mot, ska vi säga, en vishetens nådegåva, en kunskapens, till insikt och klarhet. Och de brukar hellre syssla med själavård eller vad vi nu vill kalla det. Och båda de här arbetssätten har naturligtvis ett starkt stöd i skrift. De är inte varandras konkurrenter, utan de kompletterar varandra. Och det är inget som hindrar att dessa båda tjänster naturligtvis kan förenas i en och samma person. Men ibland så ser man också att det kan vara bra att arbeta i team. En person som kanske ligger mera åt vishetshållet kan behöva jobba ihop med en som kan utföra kraftgärningar och vice versa. Herren gör oss ju olika för att vi ska bli beroende av varandra. Och inte för att bekriga varandra. Och det är ju så att ingen dera arbetssättet löser alla problem. Ibland när man sitter i själavårdssamtal så kan man komma liksom fram till den punkten där problemet så att säga är framdissekerat, om du så vill. Det kanske gäller en människa med en svår självfördömelse. En människa som omöjligen kan acceptera sig själv. Och insiktsvägen kanske man inte kommer längre. Så kan man få se hur en sådan människa när så att säga hela problemet finns framtaget kan få uppleva underbar hjälp genom handpåläggning och förbön. Och plötsligt bara lossna någonting. Och man får se hur den personen kan gå ut ur en fångenskap som kanske enbart samtalet inte kunde lösgöra honom ur. Omvänt är det också så att den som gör kraftgärningar är beroende av den som kan samtalsvägen ta tag i människors problem. Låt oss ta ett enkelt exempel. Tvånget att dricka alkohol är naturligtvis i mångt och mycket ett demoniskt tvång. En träldomens ande som Paulus talar om. Som inger fruktan. Och som binder människan i fruktan. Var och en som har avgiftat alkoholister vet vilken ruelse de hamnar i när de vaknar upp ur sin onykterhet och börjar tänka över sitt liv och vad de har gjort med och så vidare. Och den där ruelsen är ju ingenting som leder dem att sluta dricka, utan den leder ju raka vägen till Systembolaget. Det vet ju alla som har jobbat med det där ett tag. Så man känner igen hela mönstret, det mönster som Bibeln talar om när det just gäller träldomens ande som binder människan i fruktan och utövar ett tvång och tvingar människan till något som man inte vill. Bra, säger vi. Då driver vi ut den anden. Så har vi fått en helnykterist till. Och så gör man det och så upptäcker man till sin oändliga besvikelse att det gick inte. Det funkade åtminstone inte. 14 dagar senare träffar man killen full som ett ägg ut på stan. Och så undrar man, varför i all sin dag funkade inte det här? Och det kan bero på att alkoholen fyller en plats i den personens liv. Som jag skulle vilja uttrycka det, han kan inte konsten att leva. Därför att konsten att leva är en omfattande och svår konst. Och det är egentligen det vi försöker lära våra barn när vi uppfostrar dem. Vänj den unge vid den väg han ska vandra. Det handlar inte bara om att sätta upp en massa staket så att man inte ska köra i diket. Utan det handlar ju om konsten att lösa problem. Konsten att ta ansvar för sitt liv. Konsten att upprätta och vidmakthålla fungerande relationer och så vidare. Och här finns det massor av saker som missbrukaren i regel aldrig har fått lära sig. Utan han har glidit in i missbrukets pseudogemenskap. Där man sitter med en vinare på en bänk och tittar på folk, knegarna som marscherar förbi. Och därför är avvänjning för missbrukare i så mångt och mycket en fostringssak. Och vi kommer inte ifrån det här med den personliga kontakten. Vederbörande blir inte fostrad så att säga bara genom att man driver ut en ande. Även om det kanske någon gång i rehabiliteringsprocessen kan vara bra att också ta auktoritet över andemakter. Men vi förstår, här måste olika processer samverka för ett lyckligt slutresultat. Eller vi kan ta ett annat exempel. Vi kommer under den tid som ligger framför oss att träffa många människor som har varit inne i det okulta. Och det där bör du ju alltid som själavårdare ha i bakfickan. När du träffar också deprimerade människor eller människor med ångest eller människor med konstiga psykoser som man tycker att vad är det här för någonting? Det står inte någonting om sånt i några läroböcker. Så måste du alltid fråga. Det är inte möjligtvis så att du har sysslat med TM. Nu är det ju till och med medicinskt erkänt att det finns något som heter meditationspsykoser. Eller man får fråga om har du varit med i spiritistiska sammanhang eller vad har du sysslat med, vandrande glas och så vidare. Och många gånger när man får napp så får man ju också veta av såna här människor att de kan nästan på klockslaget datera när det hela började. Typ exemplet en person jag träffade för åtskilliga år sedan som han bara satt. Satt och tittade precis tomt ut i rummet. Och man tänkte det att den här killen går inte få kontakt med, men det gick. Satt man sig bredvid honom och pratade med honom så svarade han på tilltal och han var helt klar i knoppen. Så här, men om man inte sökte en kontakt med honom så bara satt han. Jo då, han hade sysslat med TM. Och berättade att en dag när han satt och mediterade så som han uttryckte exploderade det i skallen på mig. Sen blev jag så här. Och sen hade han ju naturligtvis åkt ut och in som en jojo på olika mentalsjukhus och fått tabletter i alla färger och kulörer. Till ingen nytta. Han hade drabbats av nirvana. Han hade sökt nirvana och drabbats av nirvana. Och han visste alltså precis på ögonblicket när det skedde. Han hade varit en helt frisk och sund och normal människa, lite stressad. Som många nutida västerlänningar och tyckte att han skulle lära sig denna förträffliga avslappningsteknik. Med den påföljden att hela hans liv bromsade in. Och avstann. Men då vill jag återigen säga så här. Många gånger när man får napp och kanske också får en sjuk historia, eller vad vi ska kalla det, där man nästan kan på sekunden datera när trasslerierna började, så är det ändå inte säkert att problemet bara är löst med antibefrielse. I sådana där fall brukar befrielsetjänsten bli en oundviklighet. Och man måste liksom tilltala andemakter och säga till dem att försvinna. Men jag har också varit med om att man har befriat människor ifrån andemakter. Och kulta andemakter. Och fått se en människa blomstra upp ifrån kanske nästan psykotisk splittring och ångest och förvirring och total undergångsstämning. Till att bli en frisk och sund och normal människa. Och sen får man till sin outsägliga förvåning höra eller se hur människan en tid senare söker sig tillbaka till samma okulta sammanhang igen. Därför att det räcker inte med andutdrivning. Någon gång lär man ta ställning till frågan, varför hamnade du i det här? Och då kommer man kanske ändå in på personlighetssidan och på det här med konsten att leva. Därför att det är så vanligt att människor som går in i okulta sammanhang gör det därför att de har någon form av olöst konflikt i sitt liv eller någon form av vilsenhet i tillvaron eller vad vi ska säga. Och därför behövs alltid de här båda aspekterna. Och vi ska inte se något konkurrenstänkande utan vi ska hela tiden se det här som kompletterande möjligheter för att etablera en andlig frihet i människors liv. Och vi ser ju i Bibeln hur de här båda principerna följs sida vid sida. Vi går till Lukas 8 kapitel. Välkända ord. Men nu gör jag så här i den här undervisningen att jag slår upp alla texter även om vi tycker att vi skulle kunna recitera dem utan till. Så får vi med dem på bandet om inte annat. Jag kommer av olika skäl som framkommer lite längre fram under kursen så läser jag gamla bibelöversättningen. Och det gör jag därför att under de här 2 veckorna ska vi syssla ganska mycket med människans samvete. Som en intressant mojäng. Och en nyckel till väldigt mycket av förståelsen för inre problemtillstånd. Och den nya bibelöversättningen är ju dessvärre i det närmaste samvetslös. Man har översatt med ordet uppsåt istället för ordet samvete. Och det är inte alls samma sak. Och därför läser vi gamla bibelöversättningen. Lukas 8, de 3 första verserna. Därefter vandrade han igenom landet från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade evangelium om Guds rike. Och med honom följde de 12. Så och några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena ur vilken 7 onda andar hade blivit utdrivna. Och Johanna, hustru till Herodes fogde Kusas. Och Susanna och många andra som tjänade dem med sina ägodelar. Här sägs bara rätt ut i luften att Maria Magdalena hon hade blivit av med 7 andar. Och Jesus hade alltså befriat henne och självklart förvandlat hela hennes liv. Och man kan läsa det där och säga att ja visst, så ska vi lösa alla problem. För det gjorde Jesus. Men då tittar vi parallellt i Johannes 8. Och ser att där möter vi den andra, ska vi säga, strömningen i det gudomliga programmet för människoförvandling. Johannes 8:30. När han talade detta kom många till tro på honom. Då sa Jesus till de judar som hade satt tro till honom, om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar, och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrahams säd och har aldrig varit trälar under någon, hur kan du då säga ni ska bli fria? Jesus svarade dem, sannerligen, sannerligen säger jag er, var och en som gör syndan är syndens träl, men trälen får inte förbli i huset för alltid, sonen får förbli där för alltid. Om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Här står talat om att frigöras ifrån träldom. Träldom under synden. Vi kan uttrycka det så här. Det handlar om en frigörelse från den skada människan led i syndafallet. Och den är förknippad med alla våra problem. Så när Jesus säger att sonen gör er fria så ska vi förstå detta i en väldigt vid mening. Att här öppnar sig alltså en väg till en väldigt djupgripande människoförvandling. Här handlar det inte om att driva ut andemakter, utan här handlar det om att komma till klarhet. Ni ska då förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Sanningen är ju i Guds rike ingen filosofisk princip. Det är ingen doktrin eller teori, utan det är alltid Jesus själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Därför säger Jesus först, sanningen ska göra er fria. Några andetag senare, sonen gör er fria. Och detta är alltså en sanningsprocess av ett, ska vi kalla det, annorlunda slag. De kunskapsprocesser som vi många gånger är vana vid. Det handlar inte bara om att se vissa sanningar över sitt liv, utan det handlar ju egentligen om att få en kontakt, en livskontakt upprättad med honom som själv är sann. Ändå ska vi ju förstå att när vi arbetar på den här kanten, att sanningen får göra människan fri, så har vi likväl det perspektivet att frigörelsen är en frigörelse från, också från andemakt. Det är annars en gammal fin knäckfråga som alltid dyker upp när man börjar tala om själavård. Hur ska jag veta om det är andemakter eller inte? Svar, det är inte alltid så intressant. Därför många tror att de måste veta om de kämpar emot en eller flera andemakter eller ej. Därför att om det är andemakter så ska andemakten till varje pris drivas ut med auktoritet. Det är inte alls säkert. Du kan bli lika fri ifrån andemakter genom att sanningen gör dig fri. Och därför så finns de här två mönstren. Och lite grann allt efter vad vi själva är utrustade med. Och hur Herren leder oss i de olika situationerna inför människor. Så kan vi välja att gå fram på den här vägen där sanningen frigör. Eller ibland så leder Herren oss till att direkt ta auktoritet och befalla bort olika saker. Jag menar, vi kämpar mot samma fiende hela tiden. Det ska vi ha klart för oss. Men Herren bjuder oss alltså två huvudvägar för att nå samma mål. Och man kan inte säga att den ena är rättare än den andra. Inte ens i en given problemsituation är det alltid säkert sagt att det ena är rättare än det andra, utan det är också en fråga om vad du själv är utrustad med för utrustning, andlig utrustning. Den ene jobbar för att lösa ett givet problem med sanningen som instrument. Och löser människor ifrån massor av andemakter. Den andra kanske utför kraftgärningar och driver andemakterna bort med auktoritet. I det förra fallet så möter man sen lätt människor som säger att ja, det där med andlig befrielse, det är något väldigt knasigt. Det har jag aldrig behövt göra. Jag brukar kunna hjälpa de flesta som kommer till mig. Halleluja! Tack och lov! Det var utmärkt. Men du ska kanske inte tala illa om befrielsetjänsten för det. Därför att det du sysslar med är också befrielse fast du inte vet om det. Jag tror att det är så i stor utsträckning. Låt oss gå till andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Och där ser de två sista verserna. Andra Timoteus 3, de två sista verserna 16 och 17. Där ändrar vi lite grann på 16 versen för att få den mera i överensstämmelse med grekiskan. Och läser ungefär så här. All skrift är ingiven av Gud och är också nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Här har du lite grann om målsättningen i förbifarten för det vi sysslar med. Själavården är inte bara, ska vi säga, en kristen klinisk disciplin för att lösa problem och för att hela det sjuka. Utan själavården har en syftning längre än så. Den syftar ytterst till att skapa Guds människor väl skickade, fullt färdiga, väl skickade till allt gott verk. Här tillrådes alltså Timoteus att använda all skrift eftersom den är ingiven av Gud. Och han kan använda den till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och vi förstår att det kan han inte bara göra söndag klockan 11 från predikstolen, utan det är också det personliga handlaget tillsammans med människor. Det som i den gamla bibelöversättningen kallas förmaning. Vi tittar i Kolosserbrevets första kapitel, verserna 28 och 29. Så får du också där se denna målsättning att vi ska leda människor fram till att bli Guds människor. Kolosserbrevet 1 och 28. Att frigörelse från all form av träldom och bundenhet är naturligtvis ett viktigt första steg. Men själavården har inte det syftet att ägna sig åt de som har, ska vi säga, nervösa besvär. Utan det är någonting som alla behöver. Och den här personliga förmaningstjänsten är en viktig tjänst i våra församlingar. Och att den saknas är en så viktig del förklaring i detta att vi inte kommer längre än vi gör. Vi får inte fram de gudsmänniskor vi skulle få fram, utan det stannar någonstans på väg. Nu läser vi här 28 versen. Och honom förkunnar vi för vår del i det vi förmanar var människa och undervisar var människa med all vishet för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus. Och för det målet arbetar och kämpar jag i enlighet med hans kraft som mäktigt verkar i mig. Paulus bekänner sig både till kraftgärningarna som ni märker och till undervisning som då kan vara en allmän undervisning eller den personliga förmaningen. Han poängterar hela registret. Annars har ju kraftgärningarna lätt tenderat att komma i skymundan därför att när vi läser breven så står det inte talat så hemskt mycket om kraftgärningar. Det står inte sida upp och sida ner hur man gör för att utföra kraftgärningar eller hur man gör för att befria människor ifrån andemakter med trons auktoritet. Däremot står det ju väldigt mycket förmaning. Om ni har dött med Kristus och döda nu era lemmar som hör jorden till och så vidare, som det kommer i tredje kapitel på Kolosserbrevet. Och ni har avklätt i den gamla människan och iklädd i nu den nya människan och kärleken och friden sammanhållande band och allt det här. Och då tänker vi, ja, det är det går ut på. Ja, men det andra finns också. Och allt behöver få finnas där som en helhet. För det är ju lätt så att när vi läser apostlagärningarna så är det en historisk bok. Där lämpar sig kraftgärningarna. Det är lätt att beskriva i en historisk bok. Och det är ju ofta så när man läser nutida böcker om vad som har hänt i den församlingen eller den församlingen. Då är det långsamma, tålmodiga förmaningsarbetet ingenting som liksom klatschar till i en sån bok. Utan där är det istället när han la händerna på henne och hon blev så mäktigt befriad och ledgångsreumatismen läkte ut och hjärtfelet försvann och så vidare. Det, sånt lämpar sig att skriva i såna böcker. Men i breven där Det lämpar sig alltså mera förmaningskaraktären rent stilistiskt. Men vi ser att också apostlagärningarna talar om förmaningstjänsten, liksom breven talar om kraftgärningarna. Låt oss bara titta lite lätt i apostlagärningarna 20. Det välkända stället där Paulus tar avsked av de äldste i Efesus och säger att vi kommer aldrig att ses mer. 31 versen tycker jag är så ljuvlig. Vaka därför, säger han till de äldste. Och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av er. Hur hade karn tid? Här sitter han alltså, denne världsmissionär och superevangelist och apostel och allt. Och förmanar under tårar natt och dag en liten äldstegrupp i Efesus. Ja, det där är paradoxen som vi alltid måste lära oss, vi äktade västerlänningar. Bilden av Jesus som utväljer 12 stycken istället för att starta en massrörelse med 10 000. Och en apostel som kan sitta i 3 år och förmana en liten äldstegrupp i inte en avkrok precis, men inte någon centralort heller precis. Han gör det under tårar. Det här var inga spekulativa, teoretiska diskussioner. Utan man kunde komma ut på ganska djupt vatten. Plötsligt så fanns förkrosselsen där. Man bara kände att nu rör vi vid det stora allvaret i mitt liv. Man kanske fick dela den upplevelsen tillsammans. Att både aposteln och den han själavårdade kanske fick sitta där och gråta tillsammans. Och det är ju så. Skriften säger det klart att det som så med tårar ska skörda med jubel. Och en orsak till att det blir så lite jubel, det är att vi är så motvilliga till att så med tårar, som bekant. Och som vi vet så säger ju också Paulus att några verser innan här, du kan se på 29 versen. Jag vet att sedan jag har skilts från er svåra ulvar ska komma in bland er och att de inte ska skona jorden. Ja, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är för att locka lärjungarna att följa sig. Jag tycker om den versen trots att den är ganska dyster i sitt budskap. Paulus hade misslyckade fall i sin själavård. Det kommer du att få i din också. Här hade han suttit alltså med denna lilla äldstegrupp. Och under tårar förmanat dag och natt. Och ändå säger han, jag vet att det här kommer inte att bära frukt i allas liv. Jag vet att en del av er ändå kommer att överge den sunda läran. Ni kommer att spåra ur några av er. Vi kan titta i 1 Thessalonikerbrevets 2 kapitel. Man också får ett vittnesbörd om Paulus. Den där gör både kraftgärningar och utövar själavård. På ett ljuvligt sätt helt enkelt. Det är lite grann av en själavårdens höga visa tycker jag. Första Thessalonikerbrevet 2, de 12 första verserna läser. Ni vet ju själva kära bröder att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fastän vi, så som ni vet, I Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för er Guds evangelium under mycken kamp. Ty vad vi talar till tröst och förmaning, det har inte sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek. Utan därför att vi av Gud har prövats värdiga att få evangelium oss betrott, talar vi i enlighet därmed. Inte för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan. Aldrig någonsin har vi uppträtt med smickrets ord, det vet ni. Inte heller så att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning. Gud är vårt vittne. Ej heller har vi sökt pris av människor, vare sig av er eller av andra, fastän vi såsom Kristi apostlar väl hade kunnat uppträda med myndighet. Tvärtom har vi visat oss milda bland er, såsom när en moder omhuldar sina späda barn. I sådan ömhet om er ville vi gärna inte allenast göra också er delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för er, ty ni hade blivit oss kära. Ni kommer ju ihåg, kära bröder, vårt arbete och vår möda, hur vi under det att vi predikade för er Guds evangelium strävade natt och dag för att inte bli någon av er till tunga. Ni själva är våra vittnen och Gud är vårt vittne. Ni vet och han vet hur heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöll oss mot er, ni som tror. Likaledes vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en fader sina barn, och hur vi uppfordrade er att föra en vandel som vår värdig Gud, honom som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Jag älskar den där åttonde versen. Och den sjunde versen, detta med att vi har visat oss milda bland er som en moder omhuldar sina späda barn. I sådan ömhet om er ville vi gärna inte allenast göra också er delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för er, ty ni hade blivit oss kära. Det här är ju alltså en man som verkligen vet vad själavård vill säga. Han säger, jag hade kunnat komma med anspråk. Jag är Kristi apostel. Jag hade kunnat ställa fram mig och säga det att jag är Kristi apostel och ni har att ta ställning till min person och sedan underordna i mig. Ändå säger han, jag kom inte i den attityd. Utan jag kom i ömhet och mildhet. Jag krävde inget av er. Jag arbetade och slet dag och natt för att inte vara till en belastning för någon av er. Jag ville ge mitt liv för er. Men ändå säger han i förbifarten, ni vet ju själva, kära bröder, som det står i första versen, att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Den heliga andes kraft. Här fanns både ömheten och mildheten. Här fanns förmaningen och kontakten, omhändertagandet och hjälpen och undervisningen. Här fanns också kraftgärningen. Och vi ser att vi har att räkna med båda de här dimensionerna i själavårdsarbete. Och att vi får på olika sätt söka oss fram till vägar där vi kan få betjäna människor både med vishet och med kraft. Och att de här båda dimensionerna får så att säga ingå en lycklig syntes, en lycklig kombination i våra liv. Därför att ju bredspårigare vi blir, desto mindre är risken för att ekipaget tippar omkull. Ju större angreppsyta du har, desto fler kan du hjälpa. Så att vi måste hela tiden förlösas också ut ur den tendens i den kötsliga naturen som vi kan kalla för käpphästeri. Nämligen det här att man lär sig några handgrepp och sen kör man med dem i alla lägen. Om inte låset passar till nyckeln, desto värre för låset. Om inte verkligheten stämmer överens med kartan, desto värre för verkligheten. Utan Du ska ha en karta som är så detaljrik och så bred att den passar till alla sorters verklighet. Det är det vi söker efter. Så att en bredd i det vi gör är så oerhört viktigt. För att ingen ska känna sig pressad in i, vad ska vi säga, en förväntningsmall. Därför att då kommer du som själavårdare att om du har en sån förväntningsmall, att kunna hjälpa somliga medan andra kommer att antingen bli besvikna eller kanske till och med känna sig som de hade fått en sten på sin börda. När de inte för sitt liv kan passa in sig i dina mallar. Vi ska gå till första Timoteusbrevets första kapitel. Och den femte versen. För Paulus undervisar ju Timoteus en hel del just om detta med förmaning. Och där i första Tim 1 och 5 så kommer en liten programförklaring kring detta med förmaningens tjänst. Paulus skriver, och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Det är alltid roligt när man läser att se vad det inte står. Det var något jag lärde mig som naturvetenskaplig forskare när man läste andras publikationer för att se vad, så var man ju alltid tvungen att titta efter vad har han inte gjort. Därför att annars så kunde man ju inte hitta på något nytt att göra själv. Vad står det inte i den här uppsatsen? Vad står det inte i den här texten? Vad står det inte här? Det står inte förmaningens ändamål är att folk ska bli lyckliga och glada. Förmaningens ändamål är att alla problem ska lösas. Utan förmaningens ändamål är kärlek. Paulus uttrycker inte förmaningens ändamål i några kliniska termer överhuvudtaget. Utan han talar istället om att den tjänst och det sammanhang som vi infogade i är ett sammanhang av personlighetsförvandling, ja. Så att människor ska bli gudsmänniskor. Här står det talat om att vi ska bli kärleksmänniskor. Och det här är alltså viktiga ting. Att förstå att det finns förlängningar av själavårdstjänsten och förmaningens tjänst. Långt utöver vad ska vi säga, de nervösa problemens dimension. Själavård är något som alla kristna behöver. Alla kristna behöver hjälp att komma ut ur syndens sammanhang och in i en sådan helgelseprocess där kärleken till sist kan bli den dominerande drivkraften i våra liv. Och här är vi i svensk kristenhet idag väldigt, väldigt valhänta. Hur många predikningar håller vi inte i våra kyrkor söndag ut och söndag in där man ställer sig upp och talar om att ni borde älska. Ni borde visa varandra kärlek. Ni borde ställa upp för varandra. Ni borde vara lite snällare och hyggligare och så vidare. Och alla sjunker ihop i bänkarna och tänker ja, det är sant. Och så går man hem och känner sig extra usel och måste ha två koppar kaffe istället för en. För alla vet att vi borde älska. Och det är nog också utgångsläget i de flesta församlingar, de flesta sammanhang, att människorna längtar efter att kunna få bli kärleksmänniskor. Men det är vår uppgift som själavårdare och predikanter och undervisare och förmanar att tala om hur man gör. För den konsten har vi tappat bort. Att visa på vägar hur man ska komma till den förvandlingen. Det är ju ingen andens frukt om du spottar upp dig, tar dig i kragen och är lite trevligare. Som följd av att du har varit på en gudstjänst och fått dåligt samvete för att du inte är en kärleksmänniska. Utan istället säger Paulus att här ska det bli kärlek bland annat av ett gott samvete. Inte det där som vi brukar praktisera, nämligen kärlek av dåligt samvete. Utan kärlek av ett gott samvete ska det vara. Det är mycket, mycket roligare, det försäkrar jag. Och mycket lättare också. För när man ska gå där och prestera kärlek av ett dåligt samvete så blir man ju förr eller senare som hemmasonen. Här har jag slitit och släpat i så många år och du har aldrig gett mig något. Eller de här som står och säger på den yttersta dagen: vi som har burit dagens tunga och solens hetta. Får inte vi mer? Ja men älskade vän, tjänsten, den var väl lön nog. Hade du inte roligt när du tjänade mig? Nej, det har jag aldrig haft. Jag har alltid tyckt att det var pest och pina. Jag har bara gjort det för av pliktmoral och för den goda sakens skull. Men kära vän, du har ju missförstått alltihopa. Det var ju fråga om kärlek av ett gott samvete och inte av ett dåligt. Gud bjuder på både kärlek och ett gott samvete. Men vi måste förstå vägarna dit. Jag tycker den här texten är så intressant, den här lilla versen. Den är så lätt att läsa och jag har iakttagit att många människor läser bibelord utan att egentligen ha någon förväntan på att begripa vad där står. Om vi börjar analysera den här versen så kan man ju fråga, att förutsättningen för att jag ska bli en kärleksmänniska är tydligen att jag har ett rent hjärta. Vad menas med ett rent hjärta? Vad står begreppet hjärta för i mitt liv? Det kan ju inte bara vara en muskelpump som pumpar blod med 70 slag per minut utan när Bibeln talar om mitt hjärta, vad talar den om då? Det måste jag ju veta för att begripa den här texten. Ett gott samvete, vad är det? Egentligen. Vad är samvetet? Egentligen. Och av en oskrymtad tro, står det. Jaha, på vad sätt bidrar tron till att göra mig till en kärleksmänniska? Varför står det oskrymtad tro? Det borde väl stå en stor tro, eller en övervinnande tro, eller en kraftig tro, eller vad vi nu brukar tala om. Vad är en oskrymtad tro för någonting? Det är ganska lustigt att vi har läst den här versen många gånger allihopa. Och ändå drar man inte i nödbromsen och tänker, nu måste jag tänka efter vad det faktiskt är karn säger här. Utan man läser och så känner man igen, ja, det är det där som står där, och så läser man vidare. Undra på att vi får ut så lite av vårt bibelläsande. Jag brukar säga att det är bättre att läsa en vers och tänka efter vad det står än att läsa 10 kapitel på en gång och inte begripa ett smack. Det kan leda längre många gånger. Det här är en vers som jag länge har varit väldigt frågan inför och undrat varför står det som det gör. Jag hoppas att vi under de 2 veckor som vi har tillsammans ska få lite perspektiv på det här. Vi ska komma in på begreppet tro, vi ska komma in på samvetet väldigt mycket. Och liksom se hur Gud vill forma om oss till kärleksmänniskor. Och det är helt klart att när Gud får göra dig och mig till kärleksmänniskor så kommer våra problem att lösas på vägen. Men att ta en människa som lider av ensamhet och depression och gör honom till en kärleksmänniska. Det blir inga större problem med depressioner när det är klart. förstås. Och ensamheten är ju en omöjlighet när du har lyckats göra honom till en kärleksmänniska. Så vi är egentligen inte kliniska problemknäckare, utan vi är införsatta i en tjänst där vi kan leda människor fram till att bli kärleksmänniskor. Som en ljuvlig biverkan i denna syssla får vi se problemen försvinna ett efter ett. Vi får se människor bli helade och upprättade. Men den yttersta målsättningen med vårt arbete är egentligen inte bara helandet, utan att få hjälpa människor till en personlighetsförvandling så att de kan bli kärleksmänniskor. Där kärleken kom till funktion i deras liv.